Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
I veckans avsnitt av podden Harrisons dramatiska historia diskuterar Dick och Katarina de svenska medeltida städerna.
Och när nu Sverige ska moderniseras, då använder man stadsgrundande som huvudmedlet. Och det är då som vi hör talas om att Stockholm ens existerar.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
I och med att det saknas en stark centralmakt så får ju de här riddarna, de kan ju löpa nästan fritt. De kan ju löpa amok helt enkelt. Och det gör ju att vissa riddare, de attackerar ju både bönder och kvinnor och barn, men också kyrkans män. Och då får ju kyrkan nog, givetvis. Det är det som också då leder, som sagt, till den här höviska kulturen. Att kyrkan tar på sig rollen helt enkelt att, vad ska man säga, tämja riddarna.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
På 900-talet steg riddarna fram utifrån militära behov i ett splittrat Europa. Med sina skinande rustningar, bepansrade hästar, lansar och svärd var de fruktade på slagfältet. Under flera århundraden kom riddarväsendet att prägla Europa militärt, socialt och kulturellt. På hovet och borgarna växte en hövisk kultur fram präglad av elegans, ädelhet, artighet och visdom. Men den militärtekniska utvecklingen av långbågar, armborst och senare musköter kom att göra de kostbara riddarna sårbara och omoderna. Men den höviska kulturen som omgav riddarväsendet kom att leva kvar ända fram till 1900-talet, då det exempelvis var självklart att männen på skeppet Titanic stoiskt lät kvinnorna ta plats i de fåtaliga livbåtarna.
Charlotte Borgerud är historiker och arkivarie och hon är aktuell med boken Riddarna och deras värld. Välkommen!
Tackar, kul att vara här!
Ja, superkul att ha med dig. Det här är ju liksom så här riktigt medialt ämne, är det inte det, riddare?
Jo, men jag tror alla har en bild av riddaren i sitt huvud, att man har växt upp med det sedan man var liten. Så även om man inte kanske kan historien bakom så mycket, så har man ändå sin bild av vad en riddare är för någonting. Och jag tror det är det som gör att väldigt många är intresserade av det också. Att det är någonting man har med sig från barnsbenen och de gamla barnböckerna med prinsessor och prinsar och riddare i skinande rustningar. Att det liksom lever med.
Men är det inte konstigt att den här krigaren som det ju faktiskt handlar om har blivit så populär?
Ja, vi har ju en väldigt förskönad bild av riddaren, kan man ju säga. Och det är väl lite spännande, och det är väl mycket populärkulturen, skulle jag säga, som har gjort att vi har den här förskönade bilden av, som du säger, en krigare, en elitsoldat helt enkelt. Och de var ju inte så snälla pojkar som vi kanske fått bilden av dem idag.
Nej, men du, vad är en riddare? Det kanske inte går att ställa den här frågan, för det kanske är olika beroende på vilket årtal man tar, men vad är en riddare egentligen?
Nej, men precis. Definitionen av riddare har ju ändrats med tiden. Men förenklat så kan man ju säga att det är en elitsoldat eller en krigare till häst med en särskild social status som gör att de särskiljer sig från andra soldater. Och ursprungligen under 9000-talet, då var de ju mer då en låg adel, tungt beväpnade. Men som du säger så ändras det här med tiden till att de då får mer status och har lite tyngre rustningar och sådär. Så att definitionen ändras lite, men förenklat kan man ju då säga det, som sagt, en elitsoldat till häst med en särskild status.
Du sa att det här växte fram på 900-talet. Varför växte det fram just då?
Det är flera orsaker som gör att det växer fram under 900-talet. Beridna krigare, det var ingenting nytt. Alltså att
det har vi haft hur länge då? Alltså.
Det har ju till exempel, det här kan man ju säga härstammar från det fornromerska rytteriet och kavalleriet och även grekernas soldater. Så man kan säga att det har ju antika anor, riddarna. Men det som var skillnaden var att på antiken, då var infanteriet mycket starkare. Alltså man satt av hästarna när man kom fram till striden.
Man slogs aldrig.
Sällan, som man gjorde
man
utan.
Sett, återigen den här populärkulturella grejen. Man har ju sett när de åker med sina små vagnar och sådär.
Precis, men hästarna under den här tiden, eller alltså romerska rytteriet, då som du säger, man hade vagnar. Och sen hade man ju dem framförallt som ett lyxigt transportfordon när man hade dem i krig. Eller så hade man dem för spaningsuppdrag. Men väl till själva striden, då satt man faktiskt oftast av. Och det var också fotsoldaterna som oftast vann striderna vid belägringar och på slagfältet. Då, utan där hade kavalleriet en mindre betydelse. Men det här ändras under 900-talet. Och det har att göra då med olika uppfinningar. Till exempel så har vi då stigbygeln. Och den kom ju till Europa redan på 700-talet.
Det är det man sätter i fötterna.
Jajamensan, precis. Det
jag förstår
alla vi
så
gamla.
Är det en gammal ryttare dessutom.
Precis, då har man fått lära sig det. Man ska ner med hälen och in i stigbygeln och sådär. Mm. Men den i sig är inte en avgörande betydelse. Utan det är med andra uppfinningar som kommer på runt 1000-talet.
Men på vilket sätt gjorde stigbygeln skillnad?
Det man kan säga är att när man har stigbygeln så kan du sitta mycket stadigare i sadeln. Och det är ju att man kan använda andra typer av krigföring. Så att när du också får det höga bakvalvet på hästens sadel och du får den dubbla sadeljorden i kombination med den här stigbygeln, så gör det då att sadeln sitter mycket stadigare och därmed också du som ryttare sitter mycket stadigare hästen på hästen. Och det gör att du kan använda lansen på ett helt annat sätt än vad man kunnat innan. Tidigare har man haft det med ungefär som ett spjut som man har kastat. Men i och med att man sitter stadigt så kan man ha den under armhålan, en rak linje mot fienden. Och då kan du liksom ha den nästan som en projektil. Alltså du använder ett chockanfall mot fienden så att den blir otroligt slagkraftig. Och det är det som gör då att kavalleriet får en ökad betydelse under 900-talet. Att de slungas helt enkelt inte ur sadeln som de hade gjort utan den här stigbygeln.
Så det är egentligen det är teknikutveckling, det har inte med den sociala förändringen eller så att göra?
Det också. Nej, men det här var ju en tid som utmärktes av mycket oroligheter, ska man ju komma ihåg.
Vi har ju romarrikets fall, vilket precis. Gjort att hela Europa har fragmentiserats till små furstendömen egentligen.
Precis, och det är en avsaknad då av en stark centralmakt. Och det här gör ju att för att kunna skydda byarna, alltså att man skyddar sig mot angrepp från till exempel vikingar och saracener och magyarer och så vidare som olika folkslag som då attackerar Europa. Då måste man helt enkelt anställa folk för att skydda en mot de här angreppen. Och det är det som sker på den här tiden då, att man har inte en stark handel och därmed inte en stark penningekonomi att anställa. Alltså att staten kan ta försvaret så att säga. Så istället så får städer och byar anställa folk egentligen då att skydda en mot de här angreppen. Samtidigt som man ju har då olika lokala ledare som sen blir kungar då. Så de här samlar ju då de här männen kring sig. Och det är det vi kommer in på din tidigare fråga med att riddarna, vilken status de hade. Så ursprungligen så var de ju mer soldater.
Inte
som
ens
de här.
Adliga eller?
Inte ursprungligen behövde de inte vara det. Utan man samlar då män runt omkring sig. Så det är därför som det är ingen. Vad ska man säga? Det är ju ingen tillfällighet att borgar och riddarna växer fram samtidigt. För de som kan bygga de här borgarna för att försvara sina områden, de samlar de här riddarna kring sig som då hjälper till att försvara området. Och i utbyte då, för att de försvarar det här området, så får de ju mark, alltså en förläning som tack för att de kan då ställa upp med rusttjänst, alltså militärtjänst åt den här länsherren. Så att det är det då som en del av den här sociala förändringen. Att militären får en annan betydelse, men också då männen som strider får en annan social status med då de här uppfinningarna som gör att kavalleriet ökar i betydelse.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards.
Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
När man slogs då, liksom, hur många var så här beridna riddare och hur många var infanteri?
Det har ju också skilt sig med tiden och det är jättesvårt att säga. Men uppskattningsvis brukar man väl säga 10% var.
Så det var en liten riddare. Klick egentligen?
Det var en liten klick, så att deras främsta uppdrag, det var ju att göra det här chockanfallet. Alltså att man skulle bryta fiendens formationer. Så att man ska spränga sig fram genom infanteriet, så att säga, var taktiken. Men också att man kunde lura iväg arméerna. Alltså att man red mot dem. Och sen så kom infanteriet, försökte jaga bort den. Då låtsades man retirera, så att man vände. Och då kunde man ju få med sig infanteriet, som då trodde att man flydde och skulle jaga efter. Och på given signal så vände riddarna tillbaka. Och då var ju alla de här infanteristerna utspridda, så det var ju väldigt lätt att slå ner dem.
Så de var viktiga helt enkelt?
De var väldigt viktiga på den här tiden, oerhört viktiga.
Uh-huh. Vad hade de för utrustning till att börja med?
Precis, för att göra då rusttjänst hade man vissa krav. Så då skulle man ju ställa upp då med en stridshäst, man skulle ha sköld, man skulle ha svärd och man skulle ha en lans också då att ställa upp med. Och sen så skulle man ha med sig en armbågsskyst, alltså man skulle också kunna bekosta vissa män runt omkring. Jaha, så sig.
Det var inte bara hästen och vapnen, utan det var...
Nej, precis. Det var egentligen en uppsjö med folk man skulle ha runt omkring sig. Så två armbågsskyttar, en väpnare skulle ha med sig, eller en bridens vän då, som man då också skulle bekosta med rustning och utrustning.
Vad var en väpnare då?
Det kan man säga. Det var ju en person som gick i lärlingskap hos en riddare.
Han skulle bli riddare någon gång i
tiden. Precis. Uh-huh. Och det här kan man också säga att det här ändrar sig lite med tiden. Att när det blir oerhört dyrt att bli riddare så har inte alla råd att genomgå den här riddarceremonin. Och då får de bli väpnare livet ut. Men om man ska titta då på hur dyrt de här rustningarna kunde vara, kan man ju säga att alltså en fin rustning under 1000-talet kunde ju kosta lika mycket som en bondgård. Sen så skulle man ju då, som jag sa, ha ytterligare hästar för sina män skull, som alltså omgav den här riddaren. Och i Sverige så kan man ju säga då att en häst kunde kosta allt från 4 mark och uppåt. Där då ridhästen var dubbelt så dyr som packhästen. Men en stridshäst då, den skulle kosta minst 40 mark.
Så det var riktigt exklusiva hästar?
De var riktigt exklusiva. Och där kan vi ta som ett exempel att de kunde kosta ännu mer än så. Till exempel så finns det en frälseman som hette Jöns Magnusson. Och han köpte en häst för 140 mark. Och han behövde alltså pantsätta 2 gårdar för att ha råd med den här oerhört fina stridshästen. Så att det var ju otroligt lyxigt med de här hästarna. Och det är också därför som att i teorin kan ju låta väldigt lätt. Man skulle ställa upp med häst och rustning. Det kan väl inte vara så svårt. Det kan väl vem som helst göra. Ja, men om man då tänker att hästarna kunde kosta 140 mark. Då säger det ju sig självt att även om det i teorin kunde vara vem som helst som ställde upp med häst och rustning, så behövde du ju ha oerhört mycket pengar för att ha råd med det här. Och då var det ju oftast då förbehållet adeln, eller liksom den gamla eliten, att ha råd med det här.
Du, i din bok så nämner några exempel, nu kommer jag inte ihåg namnen, men det var någon furste som lånade av en annan furste när de skulle ha så här turnerspel, för det var brist på de här bästa hästarna.
Det var ju väldigt svårt, det var dyrt att föda upp den här, man hade ju inga riktiga... Alltså det fanns ju inga raser på den här tiden som vi pratar om, utan det var mer typer av hästar. Och avelsverksamheten var ju inte alls som den kanske är idag, vilket gjorde att det kunde ju vara svårt att få tag och liksom föra upp de här dyra, fina typerna av hästar. Eller destrerhästar, som den här typen hette, som man helst vill ha. Det var lite tyngre, större hästar. Men det var ju också så att även om du lyckas föda upp dem, så ska de ju ha rätt temperament och psyke. Och många hästar har varit med i krig eller i turnerspel, så blev de så traumatiserade att de ville inte gärna vara med igen. Så du kunde ju först ha fått upp en och så hade du haft den och sen ville inte vara med. Så det här exemplet som är i boken, den hästen har ju färdats en lång väg för att han ska kunna låna den här. Och han säger ju också det att ja, men du får bara låna den, du får låna den, ingen annan får låna hästen, för den är väldigt svår att hantera. Han kan lätt börja skena. Så det säger ju också en del om hur kanske psykiskt traumatiserade och skadade de här hästarna faktiskt blev av att delta i de här striderna. För de tidiga turnerspelen, det är också mer som regelrätta slag nästan.
Du har ju lite redan antytt det här att det inte var vem som helst som blev riddare. Vilka var det som, eller antytt, du har redan kommit in på det, att vem som helst blev inte riddare. Vilka var det som hade möjlighet att bli riddare?
Mm. Alltså ursprungligen så man ser de första riddarna, och det här utvecklades ju först i Frankrike då. Då var det män som stred för dem med makten, men de kom inte själva då från aristokratisk bakgrund, utan det var, som jag var inne på tidigare, det kunde vara soldater som man samlade runt omkring sig, och som tack för hjälpen så fick de då en förläning, en mark. Men det här ändras ju med tiden, för att när då de här männen, de blir ju då skattebefriade för att kunna ha råd med det här dyrbara nöjet. Och det var ju i praktiken då adeln som kunde göra det här. Men adeln var egentligen uppdelad, kan man säga. Så det fanns en hög adel, eller de ädla i samhället. Och de var ursprungligen inte riddare, utan de kallade sig inte det, utan de kallades då de ädla i samhället.
Pratar vi bara nere på kontinenten nu, eller pratar vi hela Europa, eller vad?
Främst nere på kontinenten. Det här kommer ju även hit så småningom, kan man säga.
Lite senare då, eller?
Precis, men det här sker först i Frankrike och sen något senare i England och Tyskland.
Men man ser samma utveckling överallt egentligen?
Ja, precis.
I Europa, eller?
Ja, förenklat så är det samma utveckling i hela Europa, om man förenklar lite då. Men de här högadeln, de är ju inte själva riddare, men de anställer då, som jag var inne på tidigare, en lågadel egentligen. Och de, som sagt, ursprungligen behövde de ju inte vara adel, utan det kunde bara vara att de skulle ställa upp med häst och rustning. Men med tiden så börjar de här förlärningarna som man får som tack, de börjar gå i arv. Och med det så stiger också riddarnas status, och det blir då också i praktiken enbart adeln som blir riddare. Så man kan säga att det sker en förskjutning där.
När börjar den förskjutningen ta fart liksom?
Man kan säga först i Frankrike kan man väl säga att den börjar ske på 1100-talet. Men man ser kanske inte de här skillnaderna egentligen förrän på 1200-talet. Men det här är ju en process som sker över väldigt lång tid. Och i Sverige kan man väl säga att ja, det är väl under 1200-talet. I större delen av Europa som man ser den förändringen. Men i Frankrike sker det tidigare.
Vad är den stora skillnaden mellan högadel och lågadel här då egentligen?
Ja, så högadeln, de har ju rötter i gamla... Man kan säga att de är arvtagare till de gamla stormännen i romarriket. I alla fall påstår de sig själva vara det. Alltså de har
gamla anor.
De har gamla fina anor, påstår sig ofta vara släkt med kungar och helgon och liknande. Och de är ju så att de har haft makten, kan man säga. Alltså det är politiker. De har liksom haft... som sagt, tidigare stora män, men de behöver inte själva ha krigat. För det har man överlåtit åt andra. Medan riddarna, de är ju då soldater och som sagt en låg adel. Så de kallar sig då egentligen inte adel på den här tiden, utan de kallar sig riddare eller milites egentligen, krigare kallas de. Och sen har du domini, de ädla, som är då vad vi skulle kunna säga en hög adel. Men de här kommer ju då senare att sammanblandas när riddarnas status ökar i samhället. För då kan ju då den här lågadeln börja gifta sig med kvinnor från domini, de ädla, eller vad skulle kunna säga, högadeln. Och när de här två grupperna börjar gifta sig med varandra så sammanblandas de här två adelskapen, vilket också gör att den här högadeln, eller de ädla, de börjar också kalla sig milites, alltså ridda eller krigare egentligen då. Och då har man inte längre den här uppdelningen av adel, utan man har två och samma, de här två grupperna sammansmälter till en helt enkelt. Och då har man ett adelskap.
Så ja, att det här... Jag har ju lite dålig koll på adeln i Europa, men i Sverige vet jag ju ändå. Jag menar, det finns ju skiktningar där också, men det kanske kommer senare, liksom, man blir greve. Och...
Ja, vi vet ju inte så mycket om det tidiga adelskapet, eller liksom frälset då, var det har sin... var kör sina rötter, exakt när det kom, hur det såg ut, utan här är någonting de lärda tvistar om, kan man säga. Vissa vill ju spåra det till hirden, medan andra spårar det till äldre store män helt enkelt. Så här är ju inte historikerna helt överens om när vi får ett liksom, innan adelsmestadgan, när vi får ett riktigt frälse eller adelskap i Sverige, var det har sina rötter, det har man inte riktigt uträtta.
Vad fick man för utbildning som riddare?
Ja, man började ju som vi var inne på tidigare. Eller vi sa ju inte tidigare så att vi var väpnare tidigare. Men innan väpnarstadiet så var man en page. Så först var man page och sen blev man väpnare.
Har det någonting med frisyren att göra?
Inte mig veteligen. Men det kanske någon lingvistiker vet bättre. Men det man kan säga är då att från 7-årsåldern så tas man från kvinnorna och börjar då skolas hemma. Så man får en form av hemundervisning.
Men man skickas inte iväg? Utan det är...
inte då egentligen. Det finns säkert de som har gjort det. Men som regel så börjar man få undervisning hemma.
Det är ganska tidigt.
Det är väldigt tidigt, men då ska man komma ihåg att det handlar mest egentligen om att imitera de äldre. Så väldigt mycket om den här så kallade utbildningen, det sker både medvetet som omedvetet. Men när man, då har man oftast kanske en präst om man har tur, man kommer från en rik familj, så kanske det finns en präst på den här borgen till exempel, eller en huskaplan. Och då lär ju de den här unga pojken att läsa lite, och det här är ju lägre kraven vi har idag. Så när vi säger läsa lite så finns det ju riddare som faktiskt inte kan läsa överhuvudtaget. Som...
Det kanske bara handlar om att lära sig att skriva sitt namn, eller?
Precis. Och religionsundervisningen och latin ska de också lära sig, men då är det oftast också väldigt... grundläggande att du ska kunna vissa böner till exempel, och de på latin. Alltså det är inte mer avancerat än så egentligen.
Förra året hade vi ett avsnitt om Martin Luther. Ja. Då fick jag lära mig att inte ens prästerna hade biblar före Martin Luther. Så att, jag menar, de hade ganska dålig koll. De kanske inte kunde läsa dem heller.
Och det finns ju kritik redan på 1600-talet att vissa tycker att de är för dåliga på latin, även fast de ändå hade det som undervisningsspråk. Så att det där har ju länge varit en kritik, hur bra latin kunde de egentligen, prästerna och kyrkans män. Så dels får de lära sig den typen. De ska också lära sig anständighet. Alltså hur beter man sig, ett hövist eller ett korrekt uppförande. Och sen ska de givetvis även tränas fysiskt. Och när de då är runt 12, då kommer vi till det du var inne på, nämligen att då brukar man skicka dem utanför hemmet. Givetvis kan det vara innan eller senare.
Det är men 12 också är ganska sådär. Ungt egentligen.
Väldigt ungt, och tänka rätt uppslitande kan jag personligen tänka att få lämna sin hem sådär och åka till en främling. Hade du tur kunde du skicka barnet till en släkting. Helst vill du skicka till hovet, men hade du inte de kontakterna, då kunde det räcka med en äldre släkting. Helst en riddare skulle de ju då skickas till. Men ibland behövde inte ens vara en riddare.
Men det är lite som det här lärlings...
Absolut, det är en form av lärlingskap skulle jag säga.
För då åker man väl också bort, kanske till och med utomlands.
Och det är det som de ska göra nu. De ska lära sig av en äldre riddare hur de ska bete sig, så att säga. Och hur liksom får den här militära träningen. Men också framförallt är de en springpojke i början. De ska hälla upp vin vid bord och liksom den typen av utbildning.
Så man är som en tjänare då?
Ja, det skulle jag säga. Att man är. Sen så tränar man givetvis också fysiskt, och då tränar man till exempel med träsvärd eller hugga mot en påle. Man får en sköld som man ska försvara sig med, och när man kan de här bitarna, det är först då man får plocka upp lansen, och det gör man först till fots, och då brukar man slå mot en kvinta, så att man ska slå mot en sköld med motvikt på, och är det inte tillräckligt snabb, precis, så blir det ju slag. Och det kan man ju se på turnerspel idag också, fast gör de det från häst, att de har en sån där, så är man inte så snabb blir man slagen av den här motvikten då. Och när de har gjort det från fots, då är nästa steg att hans kompisar eller två andra lärlingar, hur vi ska kalla dem, drar honom på en vagn eller på en trähäst, och då sitter han på den och slår mot den här skölden.
Så man börjar ganska grundligt?
Man börjar väldigt grundligt. Och sen för i början ska du ju lära dig att överhuvudtaget kunna rida. Och det är ju någonting man gör från barnsben också givetvis. Men du behöver inte göra alla avancerade krigskonster från start. Utan det gör du först när du kan klara av det från marken. För du gör det från hästen.
Jag utgår från att riddarna var väldigt duktiga på att rida.
Precis, det här var ju deras. Det var ju det som utmärkte dem egentligen mot de andra. Och det här var ju en oerhört lång utbildning. För som vi sa... Tidigare så var ju de här hästarna, de var ju nervrak, så att det var ju liksom inte så lätt att hantera de här. Vilket krävde att du behövde ju vara en otroligt skicklig ryttare. Och det är det som gör att det är främst adeln, alltså inte bara det här börjar gå i arv, för de här pojkarna ska ju ha tiden att träna timme efter timme till häst.
Jag föreställer mig att en vanlig bonde kanske inte hade råd att ha massa ridhästar.
Nej, precis. Och kanske inte ens råd att låta dem göra den här träningen. Och kanske behövdes på åken istället. Så att det är därför det här blir så oerhört exklusivt. Det är också därför som riddarna är så otroligt dyra. Just för den här långa, långa utbildningen.
Men ungefär när, för att du började med att berätta att i början så kunde kanske en vanlig bonde bli någon sån här, riddare helt enkelt.
Ja.
men när var den vägen stängd för folk utanför adelsklassen?
Svårt att säga exakt, men jag skulle säga 1200-talet är när vi börjar verkligen se. Det är då det verkligen börjar gå i arv. Och det är då man också försöker verkligen att trycka undan folk av lägre social status. Och man kan ju säga att i Frankrike så går ju bördsaristokratin, eller alltså den finare delen av den här adeln, som du sa, adeln är ju faktiskt uppdelad. Men de alla toppskiktet i adelskapet, de går in i form av krisen i 1200-talet. Just för att där har vi faktiskt bönder som har blivit så rika att de kan gifta sig in i högadeln. Och då börjar ju givetvis den här högadeln göra allt de kan för att de inte ska kunna komma in. Så att man försöker med alla näbbar och klor man har att exkludera de här männen som ändå försöker ta sig in i riddarväsendet. Så att jag skulle säga att det går, men det blir allt tuffare ju längre framåt vi kommer. Men 1100-talet så var det väl inte helt omöjligt. Men man kan väl säga också att det här går ju stegvis. Första generationen, lätt, det har blivit. Eller lätt var det inte, men lättare. Du har blivit riddare. Och då har du ju den, och då kan du ge din son den utbildningen. Så att det blir, och sen så kommer han, och så det blir svårare för varje steg man kommer, ju fler längre historia man har av det här egentligen, att bryta sig in i det systemet. Men det går ju när vissa då, för man ska komma ihåg att vissa riddare har ju oerhört dåligt med pengar. I början är de väldigt fattiga. Och det gör ju också att de kanske inte ens kan klara av att fortsatt vara riddare. De kanske har blivit riddare. Men sen så ska man ju åliga vapensyner att de fortsatt kan ställa upp med hästrustning. Och klarar de inte det, då får de ju inte fortsatt vara riddare och jobba med det här.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men du, när är riddarväsendet, när har det sin höjdpunkt skulle du säga?
Men jag skulle säga att det ironiska med riddarväsendet är att jag skulle säga att det har sin höjdpunkt när det också börjar gå ut för, nämligen 1200-talet.
Ja,
skulle
men
jag säga.
Man måste ju upp för att komma ner.
Precis. Liksom. Så jag skulle säga att piken är på 1200-talet. Det är då,
i Frankrike?
Ja, även i Europa skulle jag säga att det är främst Frankrike, England, Tyskland. Det kommer ju lite senare hit då till exempel. Men jag skulle säga att piken är på 1200-talet. För det är då de också har en väldigt stor status. Om man jämför till exempel 1000-talet så hade de ju, de var ungefär beridna soldater. 1100-talet, de får mer status, men den statusen går ändå inte att jämföra med den statusen som riddarna på 1200-talet hade. Och det är också på 1200-talet vi börjar få den här höviska kulturen, att man ska vara på ett visst sätt, att man liksom har alla riddarromaner som glorifierar hur en riddare är. Och det kan ju ta sig rätt liksom extrema uttryck. Och man har ju kommit in nu i högadeln. Det är samma skikt av adel. Så därför skulle jag säga att det är 1200-talet man har slagit igenom. Man har liksom börjat ta sig in med den fina, de ädla i samhället.
Men varför uppstår den här? Du kanske ska börja med, men jag vill veta varför den uppstår, den här höviska kulturen. Men du får nästan börja med att beskriva vad den höviska kulturen vad den bestod av.
Mm. Den höviska kulturen har ju också, allt ska vara komplicerat när det kommer till medeltiden. Så den har ju också ändrats med åren. Men man kan säga att ursprungligen, alltså under 1000-talet kan vi säga, då var den höviska kulturen framförallt kopplad till olika militära etos. Alltså det är kopplat till hur du ska vara som en god och skicklig militär.
Det var mer hur man betedde sig på slagfältet.
Precis, det är en hederkodex, men kopplat till militären. Du ska vara tapper i krig. Du ska vara modig. Alltså det är olika militära attribut egentligen. Hur du är en skicklig och god soldat, som är den höviska kulturen runt 1000-talet. Sen med olika romaner, som romanen om Rosen och Rolandssången och så vidare, som börjar nedtecknas på 1200-talet. De har ju förts över som en muntlig tradition givetvis innan dess. Då börjar också den här romantiska bilden komma in, alltså den höviska kärleken. Att man ska uppvakta damer, man ska vara artig, välvårdad, belevad, kunna dansa och sjunga, klä sig fint.
Men varför? Varför uppstår det här?
Precis, och det är det som är också då lite komplicerat. Och det är flera olika processer, så bland annat så har ju det vi var inne på också att göra med varför kommer riddarna. Så det är liksom ena biten. Men man kan säga då att Så vi kan dela upp det i två, kan man säga. Så ena förklaringsmodellen, det är ju då att det här är ju gamla antika ideal. Det är ju ingenting nytt egentligen med att du ska vara artig och hövisk eller så. Utan det fanns redan på antiken. Och då sprider sig de här antika bildningstraditionerna egentligen till höga kyrkomän. Och de här kyrkomännen, det var ju män som hade kommit från de ledande skikten i det romerska riket egentligen. När de gick ju sen in i kyrkan när de insåg att kyrkan är det nya place to be, så att säga. Det där makten och statusen finns,
gick de dit.
Precis, och då tog de ju med sig de här gamla antika traditionerna, bildningstraditionerna. Och det här gör ju också då att de här biskopstolarna, de politiseras. Alltså de blir väldigt... det handlar kanske inte bara om att man är troende, utan det handlar väldigt mycket om politik. Man vill ha makt, helt enkelt. Och så tar man med de här. Så det är liksom ena biten, att man, när kyrkans makt växer, så skapas då en maktkamp mellan den andliga och världsliga makten och vem som ska reglera våldet egentligen. Och i den här kampen om vem som sanktionerar våldet, så föds den här höviska kulturen. Och det är en form av motreaktion då mot kyrkans ideologiska program. För de försöker ju då med olika verktyg att tämja de här riddarna, kan man säga. För det andra biten av det här, det är ju olika sociala förändringar. För det man ska komma ihåg att det är en oerhört våldsam tid.
Det är allas krig mot alla.
Precis, och också där i och med att det saknas en stark centralmakt, så får ju de här riddarna, de kan ju löpa nästan fritt. De kan ju löpa amok, helt enkelt. Och det gör ju att vissa riddare, de attackerar ju både bönder och kvinnor och barn, men också kyrkans män. Och då får ju kyrkan nog, givetvis.
Alltså mer som någon slags röveriverksamhet.
Precis, det kan vara väldigt svårt under medeltiden att skilja på banditer och riddare. De kunde ofta vara ungefär, det kunde vara samma personer helt enkelt. Så att en riddare kunde vara aktningsvärd och damer, men också någon som rånade obeväpnade personer. Och det är det här då, och det här är det som sker då på 900-talet som jag pratade om egentligen innan, varför riddarväsendet uppstår. Och det är ju då det frankiska samhället var väldigt våldsamt, och det är också det som leder till. Så samma förklaringsmodeller kan appliceras delvis på den höviska kulturen. Och det gör ju då att kyrkan försöker fylla det här vakuumet med att det inte finns en stark centralmakt som kan reglera de här testosteronstinta männen som löper amok. Och då fyller de det vakuumet genom att själva ta på sig vissa administrativa roller. Och två då saker man gör, det är att man först förespråkar då Guds fred. Och det innebär att man adresserar riddarna med en uppmaning om att lämna dem obeväpnade i fred. Alltså du ska inte ge dig på kvinnor och barn obeväpnade. Det funkar faktiskt förvånansvärt bra. Och det har att göra med att hela kyrkan ställer sig bakom det här. Och det är kyrkan som är den stora makten på den här tiden. Det är närmsta, om man ska förenkla kan man säga att det närmsta vi kommer en stat på medeltiden, det är kyrkan. För de har en sån oerhört bättre organisation än vad kungamakten har. Så det är liksom ena delen. Nästa steg, när man då har sagt åt riddarna att ni får inte ge er på vem som helst, när som helst, det är också att man då har Guds vapenvila. Och då säger man dels att privata krig, det är syndigt, och man får inte kriga eller begå våldsamheter under vissa tider på året. Och det är till exempel då vissa kyrkans högtider eller såningstiden på våren, så ska man inte hålla på och bråka, helt enkelt. Så det man gör alltså är att kyrkan då tar liksom rollen av försvarare av svaga och fattiga. Och det är det som också då leder, som sagt, till den här höviska kulturen. Att kyrkan tar på sig rollen helt enkelt att, vad ska man säga, tämja riddarna. Så att det här är liksom de bakomliggande orsakerna. Men sen själva verktygen till att tygla de här riddarna, det gör man ju då med sånt som riddarna tycker är intressant, och bara säga att nej, men nu måste ni ställa er bakom där. Det kanske inte de är så intresserade av. Men då börjar man ju ha det de tycker är kul, så som riddarromaner. Så, och vilka är det som kan skriva ner de här?
Så det är kyrkan som skriver riddarromanen?
Till stor del. Det är ju två strömningar, kan man säga. Du har ju trubadurpoesin, och sen har du kyrkans män som finns vid hoven. Och en maktkamp, kan man säga, börjar mellan de här om vem som ska vinna riddarnas uppmärksamhet. Och där är ju kyrkan De är ju liksom de obestridda vinnarna av enkla anledning att de kan ju faktiskt skriva ner det här. Trubadurerna kan ju oftast inte, de är oftast inte skrivkunniga. Så att det blir ju liksom oundvikligt att det är kyrkan som ska vinna det här i slutänden. Så de börjar ju helt enkelt att skriva ner de här romanerna som har spritts med en muntlig tradition. Men att man då lägger in kyrkans värderingar.
Den här höviska kulturen uppstår, men hur, jag menar, efterlevs det egentligen?
Nej, och det är det som man också ska komma ihåg, att kyrkan, vad ska jag säga, riddarna, de vill ju inte heller bli tämda av kyrkan. Att säga att deras våldsutövning är ond, det är ju helt, det är inte någonting de kan identifiera sig med när hela deras, vad ska man säga, syfte i livet är att kriga. Så att det blir ju också, och det är det också, att det här är också en motreaktion mot kyrkan. När kyrkan försöker säga att ni ska hantera så här, så är det klart att riddarna skapar sina liksom motreaktioner. Också därför som det är svårt att säga exakt vad den höviska kulturen är, för den har ju omarbetats hela tiden. Och kan vara väldigt, vad ska man säga, motsägelsefull. Å ena sidan så säger man ju att du ska vara belevad och trevlig mot damer. Samtidigt så är det här ju givetvis soldater där våldtäkter på medeltiden var en del av krigföringen. För att om jag som riddare våldtog din fru eller din dotter, då hade jag skymfat dig som man, inte kvinnan, utan dig som liksom målsman. Så det var ju också ett väldigt effektivt sätt när man familjer bråkade emellan. Och det här var ju givetvis någonting man då hoppades reglera. Men det tror jag inte gjorde att kyrka, alltså att riddarna, jag tror de fortsatte med detta givetvis. Det här är ju män i krig som också säkert var väldigt traumatiserade, tänker jag. Så det här är ju, om man ser till krigets baksidor, så är ju krig inte särskilt trevligt. Och läser man de här romanerna, så visst, å ena sidan så ska de vara trevliga mot de höga damerna i samhället. Å andra sidan så skvätter ju järnsubstansen överallt i de här romanerna.
Det är dina splatterfilmerna. Ja,
det är väldigt precis och oerhört brutala. Och det var ju också ett sätt att driva med våldet i samhället, att det här var ju deras vardag. Att det var oerhört grymt och våldsamt. Och då blev det liksom litterära konventioner, att man drev med allt det här våldsamma.
Men kan du ge ett exempel på vad du menar med våldsam i de här sammanhangen?
Men det kan till exempel vara att om man läser de här romanerna, så är det väldigt vanligt att man, att riddaren klyver en annan person, sin motståndare, mitt itu. Eller att det står att blodet stänkte eller blodet forsade. Och just det här med järnsubstansen är en mening de tycker är väldigt kul att skriva. Liksom. Så att det är oerhört brutala böcker. Och då kan man ju bara tänka sig hur det var i verkligheten.
Det är väldigt tidigt underhållningsvåld här.
Ja, alltså det är sådana serier som Game of Thrones har ingenting mot de här romanerna, skulle jag säga om man läste dem. Men Game of Thrones går ju liksom, precis som romaner, kanske inte in så mycket på vardagsmänniskorna, som gör vars vardagsliv var lantbruk. Och det var väl kanske det som var, hur vardagen såg ut. Och lika så kan man ju säga att den vardagen för en riddare, det var ju egentligen också, tror jag, rätt grått och tråkigt, vardagligt, var missväxt.
Hur såg ett år ut för en vanlig riddare?
Ja, man kan säga att de mycket be, gå upp tidigt i gryningen och be.
Även om man inte var en del av de här tyska orden?
Jajamensan, det var så fortfarande, även om man kan tänka sig att alla inte drevs av religiös fanatism, så var de fortfarande väldigt religiösa på den här tiden. Så väldigt stor del av dagen gick faktiskt ut till att be. Sen som riddare,
du säger väldigt stor del, flera timmar eller vadå?
Flera gånger om dagen. Så skulle man göra det. Och sen, det här var ju, sen så skulle det ju ut och kanske kontrollera bönderna, kanske samla in skatter från dem, kanske döma vissa om du hade den positionen. Alltså upprätthålla rättsskipningen helt enkelt, för det är också en sån här vardaglig grej. I England så kan man ju se att om du ställde upp med rusttjänst, så gjorde du ju ofta då 2 månader under krig och 40 dagar under fredstid. Och då ställde du upp med militärtjänst. Och var det inget krig, ja, men då kanske det var som sagt att åka och rida runt och inspektera vad bönderna hade för sig och vara en plåga för dem.
Men det var rätt mycket krig.
Det var det ju, precis. Det var mycket krig. Och när man läser gamla, om man läser romaner som är skrivna av riddare själva, så säger de ju det att när de är hungriga så måste de fasta, de måste svälta. Att när de liksom vill sova så måste de ändå gå upp, och de sover ute i naturen i de här fälten. De flesta dör ju inte i själva slaget, utan de dör av följdsjukdomar.
Trots att det här var ju relativt små Det var precis. Inte så stora truppgrupper vid den här tiden.
Nej, precis. Utan var ju mer som gräshoppor, att man liksom, som du säger, färre antal som rörde sig runt där man kunde hitta mat av. Det var ju svårt med försörjningen för en stor... Man hade ju inte den login helt enkelt att föda en stor armé på den här tiden. Så jag skulle säga att deras vardag var väldigt liksom... Skulle säga var missväxt eller rätt tråkig vardaglig, de här stora festerna som man ser i romanerna eller i Game of Thrones. Det var ju väldigt sällsynt. Och även där så överdriver man ju ofta pompa och ståtet. Det kanske inte var riktigt så lyxigt som man framställer det som. Utan vardagen var nog rätt kall. Till exempel de här borgarna var nog inte så vackra och så som vi kanske romantiserar dem, utan de var nog rätt kalla och dragiga. Hörde du till,
man skulle bo i en borg alltså, om man var riddare, eller?
Det är också olika beroende på var i Europa man bor och sådär, men absolut ville man ju. Målet för en riddare var ju att ha sin egen borg. Och det här kan vi också se som vi var inne på tidigare. Att
och det var sin egen, det var liksom inte kungens borg då? Utan då...
De flesta borgar i Sverige till exempel ägde faktiskt av frälset och inte av kungen. Och det här är också någonting som ändras med tiden. Till slut så inser kungen att för att kunna monopolisera liksom våldet så vill de också kontrollera borgarna. Men ursprungligen så... Ursprungligen, om man tittar tidigt, då var det ju inte riddarna som ägde borgarna, utan då var det ju olika rika män som samlade riddar omkring sig. Men när riddarnas status växer, då kanske de haft en gård, då kanske de också med statusen får mer pengar, då kan de bygga om de här gårdarna, sätta en vallgrav, bygga upp murar och så vidare, eller bygga ett ensamt kärntorn till exempel. Att man börjar försöka bygga om den här gården till en borg. Och ursprungligen var ju också borgarna gjorda av trä, så då var det också lättare då än de blir precis vid sten. Men absolut var ju målet för en riddare att ha sin egen borg. Och det var också så att man stred ju inte bara för kungen, utan ofta så stred man ju för olika länsherrar som kunde ligga i fejd, mycket grannbråk så att säga. Och då var det viktigt att ha sin borg, dels för försvar men också som en maktsymbol. Att man var ju en elit i lokalsamhället, och det var också viktigt att visa bönderna att... Det är jag som är makten, det är jag som är lagen i det här området. Så de hade också den funktionen, borgarna.
När kom riddarväsendet till Norden?
Det är också någonting som, vad ska man säga, de lärde tvistar om. Men officiellt så är det 1200-talet som det kommer till, som det kommer till Norden.
Vart i Norden då?
Det kommer först till Danmark. Under 1200-talet det får sin slutliga utformning i Danmark kan man säga. Men... Danskarna kunde ju redan från 9- och 1000-talet kräva tribut från England. Och det gjorde ju att man fick in att man kunde stärka kungamakten helt enkelt. Och då expandera kraftigt under 11- och 1200-talet. Och det gör ju då också att man kan ta in de här kontinentala sedvanorna och bekosta det här riddarväsendet och inspireras av det. Så de skulle jag säga i tidigast, vilket också gör med att de ligger dels de här tributen, men också att de ligger så nära kontinenten, att det oftast till Danmark de här sedvanorna först kommer och sen från Danmark.
För visst, vikingarna, de slogs ju aldrig, de slogs ju till fots, eller hur?
Precis, de kunde ju hästar, men de satt ju oftast av hästarna, så att det var mer transportfordon, ungefär som fornromerska rytteriet och sådär då. Sen om man tittar då till Norge så infördes det officiellt med Magnus Lagaböters förordning 1277. Så det är liksom när det officiellt kommer ett riddarväsende till Norge. Men de hade ju också den gamla hirden med olika hirdskrån. Och det var ju då ett krigarfölje med män som svurit en frivillig trohetsed till en kung eller till en mäktig man.
Det är lite så man tänker sig riddarväsendet.
Precis, eller? Så det är ju väldigt snarlikt måste vi ändå säga hur vi tänker oss riddarväsendet. Så det blir också en liten definitionsfråga där egentligen. Så det här var ju ingenting nytt för dem egentligen, utan de hade ju det här hirdsamhället som var rätt hierarkiskt, att inom hirden så fanns det olika roller, och det var inte bara militärer, utan det fanns ju även de som innefattar liksom tjänare eller ämbetsmän skulle man kunna säga. Så de hade ju redan ett system som då var rätt lätt kanske att översätta till sen ett riddarväsende. Skillnaden med Norge är att de tittar inte mot kontinenten som danskarna och svenskarna gör, utan de tittar främst mot Skottland och England. Och det är ju för att de har haft utbyten. Alltså de har en historia med alla vikingar.
På vilket sätt blir det annorlunda då om man tittar på?
Jag skulle inte säga egentligen att det blir superannorlunda, men de börjar införa... från deras gamla titlar som de haft med hirden då, som skutilsvänner och så vidare, börjar man översätta med titlar som finns i Skottland och England, som barontiteln till exempel. Och så tar man ju riddartitel och så vidare. Så att man översätter till stor del gamla titlar, alltså gamla vikingatitlar förenklat sagt, med riddarväsentitlar som finns i Skottland och England.
Men får vi hela grejen alltså med beridna riddare med rustningar och turnerspel och höviskultur? Får vi alltihopa eller blir det bara någon spillra som kommer upp till?
Jag skulle säga att vi får allting. Vi har samma som kontinenten, men inte alls i samma omfattning. Det är färre riddare, det är inte lika luxuöst. Vi har inte samma. Vi befinner oss ju i utkanten av Europa, i ett väldigt vidsträckta länder som är...
Det är väldigt lite människor.
Det är väldigt lite människor, precis. Vilket gör att det är svårt att få upp den skatt som krävs för att kunna ha en stor hovhållning eller ett lyxigt riddarväsende och så vidare. Vilket gör att vi får hit det, men det är mycket mer blygsamt, kan man säga. Och sen till Sverige så brukar man ju säga då att det officiellt kommer riddarväsendet 1280 med Asnö stadga då. Och med Asnö stadga då så definieras ju ett frälse i Sverige med egna plikter och privilegier. Och det är det som jag pratade om där med rusttjänsten. Och det var ju sätt att få lojala undersåtar helt enkelt. Att om du ställer upp och strider för kungen så slipper du skatt. Det är liksom tacken för att du strider för din kung och inte för en annan adelsman, utan du ska strida för kungen. Det är liksom det som är syftet, kan man säga, med Asnö stadga. Samtidigt så tror man ju inte att Asnö stadga införde någonting nytt, utan man tror snarare att det här är att man
kodifiera
sätter...
Kodifiera någonting som redan
precis,
finns.
Precis, man sätter det på pränt, de här reglerna eller privilegierna som redan brukas i samhället, tror man idag.
Men det är ändå häftigt när man tänker efter att vi har liksom nästan som en gemensam kultur då över hela Europa så tidigt i historien.
Jag skulle säga att det är nog framförallt tack vare kyrkan. Att de kommer med, de försöker inlämma Sverige och Norden i liksom en kristen rättsgemenskap också. Inte bara att de ska bli kristna utan de ska in under den kanoniska rätten och så vidare. Det är också så vi får, när jag pratade tidigare om de här Guds fred och Guds vapenvila, att vi får ju också in det i de svenska landskapslagarna med edsöreslagarna, alltså det som är våra fridslagar, att vi reglerar kyrkofriden, kvinnofriden och så vidare. Så att det är ju sätt att liksom inlämma oss i kontinentens sedvanor och att vi ska följa kontinentens kyrka, så att säga.
Ja, jag måste säga, väldigt intressant allt vi pratar om här, men jag känner vi måste hinna med, nu har vi pratat länge här, men vi måste hinna med turnerspelen.
Absolut.
Du har ju berört det lite grann här, men vad var turnerspel och var det viktigt?
Ja, turnerspelen var ju mycket av riddarnas favoritsyssla, skulle jag nog säga. Så det är en väldigt stor del av riddarnas liksom, liv och vardag. Ursprungligen så var det militär träning, kan man säga. Det var ett sätt för dem att behålla sina färdigheter. Det var ett sätt för dem att träna sin fysik. Men det var också ett sätt att lära sig, vad har de andra riddarna för sig runt om i riket? Eller kanske till och med utomlands.
Det var en social arena. Där man...
Precis, det var också ett sätt att kanske få jobb, alltså arbetstillfällen. Att
visa
om du kunde
att
visa,
kunde.
Precis, visa att du var en skicklig riddare, kanske du faktiskt kunde bli anställd då. För som jag var inne på tidigare, många riddare kom ju från rätt anspråkslösa förhållanden i den tidiga turnerspelen. Och då ville man ju gärna få en arbetsgivare, alltså man ville gå någon länsherres tjänst och hamna där. Och då var ju turnerspelen ett ypperligt tillfälle att jaga arbetstillfällen helt enkelt. Ett annat sätt var att du kunde tjäna pengar på att delta i de här turnerspelen. Det var inte
priser,
bara militära träningen.
Priser alltså.
Precis, så ursprungligen då var ju turnerspelen, eller meléer, det var ju som två lag som tävlar mot varandra. Och det var ungefär som ett regelrätt slag, så nästan ut så.
Men man hade inte riktiga vapen? Eller?
Nej, enda skillnaden är istället för att döda ska du avväpna. Så du har ungefär samma vapen, men du har inte skarpa vapen. Och du ska inte döda, men många dör ändå. För att det blir väldigt våldsamt, så att säga. Men då kan du, då är mitt
men,
syfte...
Förlåt att jag har ingen fasta, men vad menar du med att de inte hade skarpa vapen? Det var inte slipade svärd och sånt?
Nej, precis. Och det här ser vi också senare. Också menar man dusterna sådär, att man har skarpa vapen i vissa tävlingar och sen har man alltså inte skarpa. Och då har man som en krona till exempel på lansen, så att det inte är metall.
Men jag kan ju ändå tänka mig om det kommer en riddare full fart på en häst, kanske inte spelar så stor roll att den är trubbig, den där lansan.
Nej, ofta så splittras ju också, när vi träffar så splittras ju lansarna. Och då kan du ju få en träflisa. Det finns ju många riddare som har fått till exempel gått ett träflisa in i ögat och dött på det sättet. Så att även om de var trubbiga så var det fortfarande en stor risk. Så att ofta så red man ju, om vi tittar om tidiga turnerspelen, så red du mot varandra precis som ett slag. Börja med din lans och så träffar du en fiende och sen kastar du lansen och tog upp till exempel ett svärd och så. Och så slogs du. Så det var ju ändå skarpa vapen. Mer eller mindre, och det är därför många råkar dö fast de inte ska. Sen ska man ju komma ihåg att vissa utnyttjar det här också. Att om jag kommer med mitt följe av män och så ser jag en motståndare andra lager som inte jag gillar, då kan jag ju ta tillfället i akt att försöka åskamma honom skada. Men säga att nej, men det var ju turnerspelet, det här råkade hända. Så att det är väldigt svårt att skilja på sportarrangemang då, i de tidiga och vad som är riktiga slag.
Men var det massa publik och så här också?
Inte ursprungligen, men det här ändras med turnerspelen. Att sen blir de mer publik och sportarrangemang. Och det börjar med att man börjar, förut var det ju på en stor åker. Och det här kunde ju få bönder ruinerade, de hade inte bett om det. Och sen helt plötsligt är det ett stort riddarslag liksom, på deras marker. Men sen med tiden så börjar man ha dem, när det blir mer publiksporter, så börjar man ha dem på liksom, ska man säga, en inringad, ett inringat område.
Men, om
man
börjar sätta upp läktare. Hade man det här ofta?
Det kan se olika ut. Till exempel Rikard Lejonhjärta höll en varje lördag i London.
Varje lördag?
Och då kostade det ju att delta. Så att baronerna tror jag betalade 10 mark. Medan jordlösa riddare betalade 2 mark och utlänningar fick inte delta. Så det var också en hierarki hur mycket du betalade. Så ju högre status desto mer skulle du betala för att delta i turnerspelen. Men det jag skulle säga, nu har jag glidit ut här. Med de första Milena, din fråga om man kunde tjäna pengar eller priser. Då kunde du, syftet var ju att få ner så många motståndare som möjligt i turnerspelen. Och om man lyckas med det, då kunde jag ju, om jag vinner över dig, jag får ner dig i ryttaren, då släpar du ju gärna dig till ett visst område. Och om jag tog dig dit, då hade jag liksom vunnit över dig. Och då kunde jag få din rustning, för att jag hade tagit dig, som var väldigt dyr. Och gillade jag din rustning så behöll jag ju den, annars så kunde du få köpa tillbaka den. Och då fick jag ju en massa pengar för det. Så att vissa riddare utnyttjade de här, de åkte runt på turnerspelsturneringar kan man säga, bara för att tjäna pengar. Så att du kunde ju bli väldigt rik på turnerspel faktiskt. Men sen med tiden, när det här blir mer, man får in kvinnliga ohörare och så vidare, då blir de lite mindre betala. Man börjar ha duster istället med en turnerskrank ibland emellan. Och då kan det också komma symboliska priser. Till exempel att du får en sjal eller liksom ett broderat tygstycke från skönhetsdrottningen, alltså damen vid turnerspelet.
Det fanns ju olika priser. Jag vet att vid Gustav Vasas kröningsturnerspel, då kunde man vinna en änka.
Ja, precis. Då lottade man ut, kan man säga, Erik Rynnings änka, Anna Bengtsdotter Lilje. Så vann man så fick man henne som pris då.
Var det här vanligt? Alltså?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag hoppas inte det i alla fall. Vanligen var det ju med sjalar, skulle jag säga, små symboliska priser. Eller att man fick till exempel någon guldring eller något sånt där.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Gustav Vasa kröns 1528. Men finns riddarväsendet kvar då egentligen? Eller är det bara turnerspelen som lever kvar? Eller vad,
ja, det beror helt och hållet på, skulle jag säga, hur man definierar riddare. Det där är lite svårt att säga.
Men när skulle du säga att riddarna börjar försvinna? De kanske aldrig har försvunnit.
Jag skulle egentligen vilja säga att indirekt så har de aldrig försvunnit. Men den medeltida riddaren försvann, kan man säga. Att de börjar försvinna under 1400-talet. Så kan man säga att de sista stora riddarslaget har stått till exempel med Eisenkort 1415. Och det är då man kan säga att riddarna, det tar flera hundra år som vi var inne på tidigare. Att under 1200-talet när piken är, därefter så börjar man ju konstruera vapen som stoppar upp riddarna, så de börjar bli få mindre och mindre betydelse. Men det är under 1400-talet vi verkligen ser effekten av det här. Och under renässansen så kan man säga att den medeltida riddaren har försvunnit egentligen. Men de lever ju kvar indirekt redan på 1600-talet. Det är först då man börjar gå över till de lätta rustningarna. Så det är ju en definitionsfråga. Man skulle ju kunna argumentera för att de är kvar till 1600-talet. Men man brukar säga att som sagt det sista stora riddarslaget var 1415 med Azincourt.
Men vad är det som händer där då att riddarna blir obsoleta?
Man kan säga att det finns tre övergripande förklaringar. Dels ekonomiska, sociala och militärteknologiska. Så att om vi börjar med de ekonomiska, det här är ju väldigt komplext ska jag säga. Men det man kan säga att städerna växer och då också administratörernas roller. Vilket gör att fler börjar satsa på en ämbetsmannakarriär. Istället för att satsa på militär karriär eller kyrkan när vi
pratar
adeln.
Det blir ju alternativa karriärsvägar för adeln.
Precis. Så det är liksom ena. Och det gör ju då att man istället för att kriga själv så överlåter man det till någon annan. Man vill till exempel anställa legosoldater. Och att man kan göra det är ju egentligen bankväsendet och ekonomins, alltså penningpolitikens utveckling som gör att tidigare kunde de ju inte det. Då var de ju tvungna, som vi var inne på, att ge en förläning, för man hade inte en utvecklad handel att bekosta folk med. Men nu börjar man ekonomin ändras så att man faktiskt kan bekosta folk med pengar och då får jag en massa legosoldater. Och de här legosoldaterna, de är ju kräsna med vad de ställer upp på förslag. Tidigare så slogs man ju liksom för sin länsherre och den här heden, de här höviska värdena och kulturen. Legosoldaterna, de vill ju gärna överleva så de kan få in sina pengar för att delta
vill
i slaget.
Vill inte riddarna det också?
Men man kan ju fråga sig. Men där tror jag också i den här höviska kulturen att de nästan indoktrineras till de här värdena att de ska kämpa i nedförsbackar och slåss när det är omöjligt så ska de fortsätta kämpa. Det är så de har fått den här statusen de har för att de ska vara de här elitsoldaterna även fast när alla odds är emot den. Och det här börjar legosoldaterna ändra på kan man säga. Och tidigare kan man också säga att med riddarna att då har man oftast inte dödat denna riddare, så du tar dem hellre till fånga och begär lösensummor med dem. Det här struntar ju legosoldaterna blankt i, så de börjar ju också döda riddarna nu. Så att under den här tiden så får ju krigarna, att de blir mycket mer brutala.
Det blir farligare.
Det blir farligare faktiskt. Ja. Så det är liksom ena då. Sen ska man också komma ihåg att riddarna utgjorde, som vi inne på tidigare, en väldigt liten del av arméerna. Och det var ju för att de hade den här långa utbildningen, att de var väldigt dyra att bekosta. Och då var det också att på den här tiden, om du vann ett slag så var det ofta att den som hade den största armén var också den som vann. Vilket gjorde att varför ska du då bekosta väldigt dyra riddare du inte kan få ihop till så stort antal när du vinner slag på att ha så många som möjligt. Så att då börjar man också ju titta efter alternativa vägar att man, för att kunna få upp de här riktigt stora arméerna. Och det är också det som vi ser lite senare att när statsmakterna, alltså när det blir mer centralmakter och den här penningutvecklingen så kan man börja uppta stående skatter och då kan man också få stående arméer. Och då blir det också det här feodalväsendet som riddarna, kan man säga, fick sin status och levde utifrån. Det blir överflödigt. Och tidigare också då så har man haft och stridit då för sin länsherre. Nu börjar man istället strida för kungen eller riket. Alltså det blir en framväxande nationalism egentligen, även om det är tidigt att prata om nationalstater nu. Men man börjar kunna se tendenserna till vart vi kommer skall.
Det är väl snarare att man slåss för sin kung än för sitt land egentligen.
Precis. Mm. Så det är liksom de delar av förklaringarna, eller de ekonomiska. Sen om vi går in på de sociala, det har vi i och för sig redan varit inne på. Men det handlar ju då bland annat, som jag sa, det här med att man överlåter folk av lägre social status att kriga åt den. Och de här vill ju ofta kriga för det är en väg in till att kunna liksom, en språngbräda till en bättre social status. Så då tar man gärna den här chansen. Det finns ju till exempel som en riddare som jag tycker är bara exempel på det, Bertrand de Guclain, en fransman. Han kom från en lågadlig familj. Hade tur att födas i början av hundraårskriget. Så han kunde ju klättra så högt att han nästan hade samma status som kungen och varit en lågadlig. Så det är just män som honom, eller som han, som nyttjar den här nya politiska och sociala situationerna till att göra liksom en karriär då, inom militären. Medan adeln, högadeln, tar ett steg tillbaka. Och anledningen till de här det är ju då de militärteknologiska förändringarna. Och som, då är det ju, har vi ju en ändrad krigföring. Och det börjar då med stångvapnen. Att vi har hillebarder och pikar som infanterister kan använda då för att stoppa upp riddarnas chockanfall. Så att när de kommer i full galopp så står man där med spjut egentligen som hästarna då galopperar in i och stupar.
Det är hästarna man går på, inte på...
Framförallt riddaren. Hästarna, för att om de inte kan galoppera över dig så har ju riddaren inte mycket. Då sitter de där med sina tunga rustningar och oförmögna att röra sig. Och det här som hände i Azincourt, att man kommer med chockanfall med hästar. Men när hästarna fälls så fälls hästarna bakom, för de rider ju in de andra hästarna och riddarna kommer ingenstans och blir då väldigt lätta offer för infanteristerna.
På en lerig åker?
På en lerig åker, och med de här riktigt tunga rustningarna kommer de ju inte upp ur den här leran.
Vad vägde en sån här rustning, vet du det?
Det har också varit lite olika. Alltså turnerspelsrustningar kunde ju väga 50 kilo, men de var ju mycket tyngre. Och sen beror det på om man hade hel rustning eller inte, men säg runt 30. Men det kan se väldigt, väldigt olika ut. Och det är också någonting som faktiskt sätter stopp för riddarna. För det kan man säga i nästa steg, att vi får långbågen och armborsten. Det vill säga att man har ett infanteri som understöds av bågskyttar. Och det här gör ju att bönder med några veckors träning kan ju ha ihjäl en riddare på betryggande avstånd. För de här långbågarna och armborstarna, de kan ju tränga igenom en rustning. Och det är då man börjar göra de här allt tyngre rustningar. Man börjar klä in både sig själv och hästen i tunga rustningar. Vilket ju då som gör riddarna som redan var dyra ännu dyrare. Och det gör ju också att färre riddare har råd med det här. Och då minskar ju också antalet riddare i arméerna. Så jag ska säga att nådastöten, det blir ju med svartkrutvapnen.
Och när börjar det slå igenom då i krigsföringen?
Jag ska säga att det kommer på 1300-talet började, men det slår väl igenom först 1400-talet. Men redan på 1300-talet ser vi den här förändringen med handeldvapen, ursprungligen, och kanoner. Och det är då man också då, först som sagt långbågarna och armborstarna gör tjocka rustningar, men sen då när svartkrutvapnen också kommer, då gör man ju ännu tyngre rustningar. Och det är där vi har vissa smeder som lyckas göra de här tunna lätta, så att projektilerna faktiskt kan studsa av. Men det som de här andra då, dödsstöten som de här svartkrutvapnen gör, det är ju också att varför ska du ha en lans som är förbrukningsvara? För jag kan ju rida med min lans, använder den en gång och sen får jag kasta bort den. Men när man då får finare vapen, alltså att man kan börja ha pistoler, då kan jag ju egentligen använda exakt samma chockanfall. Jag kan rida mot fienden, avlossa mitt skott, men jag har fortfarande kvar det. Jag behöver inte kasta den åt sidan.
Du kan åka tillbaka och ladda och göra en anfall till.
Precis. Så det gör ju också då att lansen och ryttaren egentligen har ju då blivit, vad ska man säga, föråldrad helt enkelt. Och det sker under 1400-talet skulle jag säga. Och som du sa det här med hur man kan rida, det gav ju också då olika militära, vad ska man säga, taktiker, som karakollen kommer ju så småningom. Och då rider man ju i ett ryttarled och så är det en lucka mellan varje ryttare kan man säga. Och så rider man fram så nära man bara kan fienden, skjuter och sen så vänder man tillbaka. Och då är ju nästa led bakom en och kan skjuta mot fienden. Och då rider man, laddar om pistolen och sen är man längst fram igen och kan skjuta. Så den här nya taktiken som används som en, man kan säga att det är en ny variant av riddarnas gamla chockanfall. Men betydligt mer effektivt då att bryta fiendens formationer. Och det här gör ju att du vill ju kunna rida snabbt och vända. Och då har tunga, otympliga rustningar, det är inte effektivt. Och dessutom har ju riddarna åkt på storstryk, både av saracener och mongoler. De har haft sina tunga rustningar. Så man inser helt enkelt att man vill inte bygga tyngre och tyngre rustningar som bara är superdyrt. Utan istället så tvärtom går man till ett lättare rustningar. Fast man har den här eldkraften, för man inser att ja, den tränger igenom ändå. Så att man vill ha så lätt som möjligt, så rörlig som möjligt.
Ja, för kavalleri, det lever ju kvar ända fram till 1900-talet egentligen.
Precis, det första världskriget. Så de finns ju kvar riddarna, men man kan säga att det blir nya militära taktiker istället. Där man har mycket lättare rustningar. Man har ett bröst- och ryggharnesk och en hjälm egentligen. Och det är det som är rustningen. Så det beror ju på vad definierar vi som riddare. Är riddarna de här vi tänker med lans och rustning, då försvinner de, ska jag säga, under 1400-talet. Tänker vi oss att de ändå har lite rustning kvar, ja men då ska jag säga 1600-talet.
När skulle du säga idag, finns det någonting förutom alla filmer och Ja, det är ju mest film nu för tiden.
Ja, jag skulle säga att vi har ju riddare kvar, även i England, om vi tänker på det. Där dubbas man ju fortfarande till knight, så att säga. Så på så sätt lever de ju kvar. Sen har vi olika riddarordnar, finns ju fortfarande kvar. Till exempel Johanitorden har ju levt vidare, men istället för att, nu ägnar de sig inte åt krig, utan de har ju gått tillbaka till sitt ursprungliga syfte egentligen, välgörenhet och till viss del sjukvård. Så att vi har ju liksom ordnar kvar. Vi har till exempel också Strumpepantsorden som instiftades av Edvard III 1348. Den lever kvar, men den är också mer symbolisk. Man ger den till folk som har gjort någonting förtjänstfullt för riket, och det behöver inte vara någonting militärt. Och det är lite samma då med Serafimerorden och Nordstjärneorden, att vi ger dem till de som gjort något förtjänstfullt. Så det skulle jag säga, det är ju direkt arv av riddarväsendet. Sen finns det ju, lever de ju kvar mer indirekt också i samhället. Dels har vi varit inne på populärkulturen. De finns ju med i, alltså våra superhjältefilmer är ju en form av riddare, kan man säga. Och också Star Wars, där pratar, det är ju också en jedi-riddare, säger man ju också. Så det är en form av riddare, men de har bytt ut stålet mot lasersvärd, helt enkelt. Sen har vi alla dataspel. Där om exempel World of Warcraft, det finns ett spel som heter Chivalry och så vidare. Så det finns mycket dataspel med riddare. Schack kan jag också ta som exempel, att schack är ju äldre än riddarna. Men så som vårt schackbräde ser ut, så är det ju en direkt, vad ska man säga, återgivning nästan av riddarväsendet. Du har ju, springan heter ju knight på engelska. Du har flera bönder som då är lätta att, eller de är billiga att offra och flera antal. Det är ju då en direkt återkoppling till att de flesta var bönder under medeltiden. Man har tornen som är som kärntorn från medeltiden. Så där hittar vi väldigt många paralleller. Sen har vi också, om man tittar sportmanship, att man ska vara artig och liksom en bra, vad ska man säga, utöver inom sport. Det kan man också säga att det går tillbaka på de höviska idealen.
Det håller vi nästan på att försvinna, den där höviskheten inom sport.
Men det var ju det som också var i medeltiden, tänker jag. Att om man tittar på sportfält eller på fotboll, då ska man ju vara en god fotbollsspelare. Men hur ofta filmar man inte, till exempel? Eller att man spelar fotboll för att man kanske inte, för att bara fotbollen är kul, utan också för att man kanske vill bli känd och få status och pengar. Och det var exakt samma motiv som drev riddarna. Så att även fast vi har den här bilden av att de skulle vara, vad ska man säga, att de bara drevs av finare värden, alltså lojal, att de ska vara den typen, så tror jag de drevs mycket av pengar och egen vinning. Och det ser vi ju i sportvärlden. Och det fanns ju väldigt många riddare som fuskade mer eller mindre om att titta i turnerspel. Så att vi har ju liksom de värdena där, så att säga. Sen kan man ju se att scouterna, de tidiga scouterna, eller scoutväsendet, om man ser dess historia, så inspireras man ju också av den höviska kulturen. Man hade som, nästan också som en hederskodex, om man jämför den med hur riddarna skulle vara, så kan man ändå hitta vissa likheter. Till exempel man ska vara snäll mot djur och inte skada djur i onödan, den typen. Så att det lever ju kvar lite överallt också, det här med att vi skålar, att man håller upp dörren för varandra i en form av artighet. Och det är ju gamla höviska värden. Så att jag skulle säga att vi hittar det lite var som helst i vår samtid.
Charlotte Borgerud, historiker och arkivarie, aktuell med boken Riddarna och deras värld. Stort tack för att du var med idag.
Tack för att jag fick komma.
Och jag som pratar heter Urban Lindstedt.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.